på en säker sted den 9 april 1940.
Varje minut bringar nya underrättelser om de händelser vilka utspelas på skandinavisk mark. Som svarta stormfåglar kommer de en efter en.
Det var krig i Europa. Tyskland hade slukat Österrike och Tjeckoslovakien. Tyskland hade slutit avtal med Sovjet, den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten, och lagt under sig västra Polen. Och England och Frankrike hade i september 1939 förklarat Tyskland krig.
Sovjet och sin sida hade lagt beslag på östra Polen och höll på att lägga under sig de baltiska staterna, alltså Estland, Lettland och Litauen. Finland hade satt sig till motvärn och Sovjet gick till anfall den 30 november 1939. Och Finland hade besegrats i mars 1940.
Och hela Europa höll andan. Vad skulle hända nu? Vad skulle Hitler göra? Kriget pågick mest till sjöss och kusterna hade en stor strategisk betydelse. Kampen stod om herreväldet över Atlanten.
Ja, Hitler kom med ännu en överraskning. Den 9 april 1940 invaderade Tyskland, Danmark och Norge.
Extra nyhetsutsändning från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark. Från Oslo meddelas att den tyska regeringen till den norska regeringen framställt begäran att Norge skulle överlämnas till tysk administration. Den norska regeringen besvarade denna framställning avböjande. I Oslo-radion meddelades i morse att tyska trupper landsatts i norska hamnar klockan 3 natten till idag. Det förklarades att tyskarna ockuperat Bergen och Trondheim. Tyska styrkor befinner sig för närvarande i Oslofjorden. Norska regeringen har lämnat Oslo för att slå sig ned i Hamar. Från Köpenhamn föreligger ännu inga officiella meddelanden om situationen, utan de uppgifter som finns härrör från utländska källor. Från London meddelas sålunda från den danska huvudstaden att tyska trupper trängt över den slesvigska gränsen. Danska garnisonen i Sönderborg sägs dra sig tillbaka mot norr. Tre tyska kryssare ska ha gått in i Middelfarts hamn. Soldater har landsats och ockuperat de angränsande gatorna. Tre stora fartyg, som troligen är trupptransportfartyg, lär befinna sig i Lilla Bält. New York Times Köpenhamns korrespondent meddelade tidigt i morse att tyskarna ockuperat Köpenhamn. Tidningen uppger vidare att den danska radiostationen i Köpenhamn stått i förbindelse med Mecca Radio i New York och förklarat att stationen ockuperats av tyska trupper. Med Danmark och Norge expederas för närvarande från Sverige inga privata telefonsamtal, endast statssamtal. Tågfärjan Malmö, som skulle ha anlänt till färjestationen i Malmö strax efter klockan 7 i morse, uteblev idag. Enligt meddelande från Köpenhamns frihamn till järnvägsmyndigheterna i Malmö berodde detta på att fartyget hålls besatt av en tysk truppstyrka. TT kommer att lämna meddelanden om situationen med jämna mellanrum under förmiddagens lopp. Nästa extra utsändning av nyheter blir sålunda klockan 10.15.
Ja, det tyska anfallet mot Danmark och Norge kom som en överraskning. Men det var ju ändå ingen överraskning. Det fanns faktiskt flera förvarningar att något var på gång. Varningar som inte alls togs på allvar.
Så handlade väldigt mycket om kampen om Atlanten. Och naturligtvis om malmtransporterna från de svenska malmfälten ut med norska kusten.
Den 8 april klockan 12.50 rapporterade norska telegrambyrån om engelska minutläggningar.
Nyheten i förmiddag. Reuter erfarer fra autoritativt hold at utleggingen av miner i norske farvann skjedde ved en vellykket aksjon ved daggry i dag. Den ble gjennomført i fellesskap av brittiske og franske sjøstridskrefter. I en redegjørelse som Reuter har sendt ut om minefeltene heter det at disse feltene dekker tre små, men livsviktige områder like ved den norske kyst, nemlig Stad, Bud og Vestfjorden. Hvert av dem behersker innløpet til en fjord og en havn. Det viktigste feltet er det på Vestfjorden, som blant annet behersker innløpet til Narvik, hvorfor Tyskland har fått svensk jernmalm, sier Reuter.
Senare på kvällen, klockan 19.00, alltså den 8 april, så berättar norsk notisbyrå om att den tyska flottan var på väg genom Bält och norrut. Och den berättade också att utrikesministern Haldan Koht i Stortinget hade talat om att man måste protestera mot engelsmännens minutläggningar.
Dagsnytt från norsk telegrambyrå måste kungöras vidare. Från Stockholm blev meldt att melding om att stora tyska sjöstridskrafter har gått norröver genom Storebält blir stafett i Sverige. Stockholms melding har sett talet på krigsskipa till 50. I möte i Stortinget eftermiddag har utanriksminister Koht en utgrejning i samband med den fransk-brittiska minenläggningen i norsk farvatten. Utanriksminister Koht samlade om annat. Jag ska lägga fram för Stortinget några dokument som vekänner den hare neutralitetskränkning av Norge idag har varit utsett för. Det som har gjort mot Norge är allt känt för all värre. Och jag tror att i alla neutrala land och folk har varit uppskrämta meldingar om slikta rättsbrott som här har gjort. Jag kan inte nytta starka ord. Jag tror gärningar talar starkt nog själv.
Och i den sista sändningen för kvällen den 8 april klockan 22.00 så kunde norska notisbyrån meddela att tyska båtar hade torpederats alldeles utanför den norska sydkusten.
I löpet av eftermiddagen och kvällen har det kommit melding om torpedering av tre tyska skip utanför norska kusten. Vid 13-tiden kom det melding till Kristiansand att det hade funnits där en väldig explosion utanför Justöja som ligger lite väst på Lillesand. Folk på Justöja var strax klara över att det var skedd ett krigspolis. Flera sköter på Justöja gick utöver och likaså från Åkeröja som ligger lite västanför Justöja. Från marinstationen Kristiansand gick det också båter ut strax man fick besked om vad som var hänt. Där båtarna kom ut slog flammen upp av havet från en stor massa olja som låg och flöt. Men ellers såg man ingenting till skipet som var gått under. Fartöjen gick strax i gång med att ta upp de överlevande och de döda. Marins fartöj tog ombord i allt 16 överlevande och 19 döda.
Klockan 8 på morgonen den 9 april så kunde utrikesminister Koht berätta för telegrambyråns korrespondent att det tyska sändebudet Breuer i Oslo hade överlämnat ett ultimatum till den norska regeringen. För det var ju inte engelsmännen som var på väg att invadera Norge, utan det var tyskarna. En enig regering avslog det tyska kravet.
Norsk telegrambyrå hade en kort samtal med utrikesminister Koht lite för avrättning. Utrikesministern fortalte att han idag morgon klockan 5 fick besök av den tyske sändeman som både skriftlig och muntlig gav uttryck för att Norge inte borde göra motstånd när tyskarna nu har landsatt trupper på enkelte viktiga städer i Norge. Han sa att Norge nu gjorde rätt precis att gå under tysk militäradministration. Det var för övrigt en räcke detaljerade krav i det förslag den tyske ministern lade fram. Utrikesministern pålade strax denna tyska hänvändelsen för regeringen som hade sittet samlat hela natten. Det var enstämmighet i regeringen om att man inte kunde gå med på de förslag som var skrivet på tysk sida. Det är en ohört våldsdåd Tyskland här har gjort sig skyldig överfor Norge. Tyskarna undskyller sin handelsmåte med att de måste göra detta i det de påstår att vi inte ville England och Frankrike göra detsamma. Men, sa utrikesministern, detta har vi ingen tro på. Till slut uttalade utrikesministern att vi får hoppa att denna tillstånd inte vill vara allt för länge. Och för övrigt gav han den upplysning att det i natt gick ut allmänlig mobiliseringsavdrag.
Ja, samtidigt som sändebud Breuer uppvaktade den norske utrikesministern Koht på natten klockan 05.00 så uppsökte det tyska sändebudet i Köpenhamn det danska utrikesministeriet. Medan den norska regeringen sa nej och flydde från Oslo så sa den danska regeringen att man visserligen protesterade men man stannade kvar i Köpenhamn och det gjorde också kungafamiljen. Danmark kapitulerade alltså. I den danska radion läste hallåmannen upp en proklamation till det danska folket.
Vi läser en erklæring från den danska regeringen till det danska folk. Tyska trupper har i natt överskridit den danska gränsen og har gjort landgang forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold under hensyn til den besættelse, som har fundet sted, og i henhold dertil kun gøres følgende. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. Ro og orden må præge landet, og loyal optræden må udvises over for alle, som har en myndighed at udøve. København den 9. april 1940. Christian Rex, TH Stavning.
I Königsberg-radioen, så forklarer man de tyske motiveringerne.
Jeg er sin vilje eller stand til å kunne yde en virksom motstand mot det engelske innbruddet. Derfor har Tyskland besluttet å foregripe det engelske angrepp og med sine maktmidler selv å overta beskyttelsen av det norske og det danske kongerikets neutralitet og verne den så lenge krigen varer. Det er ikke den tyske regjeringens hensikt å skaffe seg et støttepunkt i kampen mot England. Den har utelukkende det mål å hindre at Skandinavien blir slagmark for de engelske krigsutvidelser. Av denne grunn har sterke tyske militærkrefter siden i morges satt seg i besittelse av de viktigste militære objekter i Norge og Danmark. Over disse forholdsregler treffes det for tiden overenskomster mellom den tyske regjering og den kongelige norske regjering. Disse overenskomster skal sikre at kongeriket består videre, at hæren og flåten opprettholdes, at det norske folks frihet aktes, og at dette lands fremtidige uavhengighet fullt ut sikres.
Den 9 april på kvällen så framträdde Vidkun Quisling i den norska radion, som inte på något sätt hade fått några direktiv från den sittande regeringen Nygårdsvold. Quisling utropade sig själv till regeringschef.
Som svar på detta tillbud om lösning av en för vårt land helt ohållbar situation har regeringen Nygårdsvold iverksatt allmänlig mobilisering och gitt den hensiktslösa ordre till de norska stridskrefter og motsette seg den tyske hjelp med vevnet makt. Selv har regjeringen flyktet, efter således lettsindig, og har satt landet og dets innbyggere skjebne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Vi er de eneste som i kraft av forholdene og vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette, og derved redde landet ut av den desperate situasjon som partipolitikerne har ført vårt folk opp i. Regjeringen Nygårdsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten. Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge fritt og frelst gjennom denne svære krise. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Enhver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn, og i særdeleshet alle vårt lands offiserer, militær, marine, kystartilleri og luftvåpen, er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering. Enhver avvigelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. For øvrig vil det bli gått rettferdig og hensynsfullt frem mot alle landsmenn.
Ja, Vidkun Quislings ord, som ju han ville få att låta väldigt hårda och väldigt bestämda, blev ju inte accepterade utav norrmännen och naturligtvis inte heller av den tyska militären och det tyska sändebudet. Regeringen och kungen hade ju lämnat Oslo och for så småningom vidare till Narvik och Tromsö och sedan till Norge, eller till London, där de slog sig ner. Och det var då det skickliga var att man i Elverum, alltså den 10 april, tog ett beslut, Stortinget som hade då kommit dit, nämligen att kampen mot tyskarna skulle fortsätta på ett område som låg utanför Norge. Och det var ju på det som sedan norrmännen kunde, så att säga, bygga en legitimitet för den fortsatta verksamheten.
Vårt fosterland upplever ånyo en prövningens stund. Den kanske mest påfrestande på mera än ett århundrade. Kriget har förts ända in på våra gränser. Våra känslor för de skandinaviska broderfolken behöver jag i detta sammanhang icke särskilt tolka. Alla bör förstå att trots vår egen fred, våra sinnen är djupt skakade. Det gäller emellertid nu oss själva, våra möjligheter att bevara vår fred, frihet och ära. Sverige har hittills gjort allt som är rimligt för att upprätthålla sin från början proklamerade neutralitet. Sverige är fast beslutet att också i fortsättningen följa den strikta neutralitetens linje. Denna innebär att vi åt alla håll måste förbehålla oss ett självständigt bedömande och ett självständigt handlande.
Även i Danmark så gör man sig både blind och döv inför alla varningar om en förestående invasion, tills alltså tyskarna plötsligt stod där och den tyske generalen Kaupitz med hotfulla vändningar dikterade danskarna att från och med nu så skulle de underkasta sig tyska diktat.
Alle militære og kommunale steder anmodes derfor om straks at optage forbindelse med de tyske kommandører. Folket opfordres til at fortsætte det daglige arbejde og til at sørge for ro og orden. For landets sikkerhed mod engelske overgreb sørger for nu af den tyske hær og flåde. Den tyske kommandør Kaupitz.
Och ro och ordning blev det verkligen till en början i Danmark. Ett Danmark så snabbt och beredvilligt anpassade sig till den nya och förmjukande situationen som ockuperat land.
Ja, den danska regeringen föredrog att, till skillnad från den norska, att sitta kvar och samarbeta med den tyska herrmakten. Vilket i och för sig, det kan vi inte komma ifrån, gav Danmark en viss självständighet, åtminstone sin början, i jämförelse med andra länder som överfallits av tyskarna.
Och det var förstås en samarbetsvilja som passade Berlin förträffligt. Det behövdes ju mindre militär insats för att hålla Danmark ockuperat. Och under den påtvingade frivilligheten blev Danmark snabbt Nazitysklands förnämsta leverantörer av spannmål och livsmedel. Ett skafferi man utan vidare kunde plundra och ändå samtidigt uppehålla skenet av Danmark som mönsterprotektoratet.
Ja,
efter kriget var det tanken att en parlamentarisk kommission skulle undersöka och granska samarbetspolitikernas handlingar.
Mm. Och kungens?
Ja. Fast när det gällde kungens utomparlamentariska beteende så blev resultatet endast tystnad. Ingenting fick rubba bilden av kung Christian den tionde som samlande nationell symbol. Han som varje morgon red ut på sin häst och hälsade till höger och vänster på sina undersåtar och gav folket intryck av att allt innerst inne var frid och fröjd i det idylliska Danmark.
Där man hellre samlades till allsång än att gå till aktivt motstånd.
Nu träder dirigenten sanglärare Thor upp på podiet vid sidan av Axel Bang. Och den långa räcka av danska sanger ska börja.
Vi så hör godt efter, vi er så mange, så vi må høre særlig godt efter. Løndam, varum. Kom så, den danske sang. Den danske sang
er i hundre tider, kun råd og lyder i Danmark.
Men med allsång väcker man ingen opinion mot ockupanter.
Så är det helt bestämt.
Den illegala pressen hade alltså till uppgift att inte bara berätta för folket vad de legala tidningarna och radion inte fick säga. Den skulle också förbereda de vanliga danskarna på nödvändigheten av att direkt sabotera danska fabriker, danska järnvägar, danska skepp och allt möjligt annat för att bekämpa tyskarna.
Och främst i litet, där det gällde sabotaget, så stod de gamla Spanien-frivilliga, de som var med om att kämpa mot Franco. Nu gällde det att kämpa mot Hitler. Och en av dem var Leif Larsen.
Vi skal faktisk tilbage til Spanienskrigen, borgerkrigen i Spanien, hvor en hel del danske, og specielt danske arbejdere, tog ned for at bekæmpe fascismen. Og da de kom hjem dernede fra, det var vi 38, vil jeg tro, der sluttede de så til venstrefløjen i dansk politik, og de samlede sig til og snakkede om den krig, de havde været med i. Og da Danmark blev besat i 1940, så samledes de igen, disse hovedsageligt boede i det indre København. Og de sad og snakkede om aftenerne og sagde, hvad kan vi gøre for at bekæmpe tyskerne? De synes jo, det var ganske forfærdeligt, at disse mennesker var rykket ind i landet. Og de havde lige bekæmpet fascismen i Spanien, og nu bekæmpede de nazismen i Danmark. Og så fandt de ud af, at det kunne jo egentlig være den rigtige vej. Det måtte jo være at genere tyskerne. Og de mødtes blandt andet omkring Blågårdsgade, og der sad de så nogle aftener og fandt ud af, at de kunne faktisk lave nogle små benzinbomber. Og det var faktisk en af de allerførste sabotager.
Og mycket snart så började sabotagegrupperna att växa fram lite varstans i Danmark. Och deras verksamhet blev allt mer besvärande för tyskarna. För saboterade fabriker kan inte producera och saboterade järnvägar kan inte transportera.
Och i den förbindelse så spelade de danska radiosändningarna från London en mycket stor roll. För härifrån så kunde man dirigera sabotaget och via kodade uppgifter hjälpa motståndsrörelsen i kontakt med allierade fallskärmsjägare, militära instruktörer och andra hemliga agenter.
London, BBC sender til Danmark.
Her er London. Vi bringer en særmelding, der lyder. Astronomen taler i telefon. Hilsen til Jonna, Leo, Valentin, Erhard, Hjalmar.
Ja, apropå radion, så blev faktiskt den danska motståndsrörelsen så stor i omfattning att den till sist kunde hålla sig med egna film- och radioteam. Man kunde helt enkelt spela in sina egna sabotagehandlingar, som till exempel här från en typisk aktion mot en fabrik som arbetade för tyskarna.
Her er det kæmpende Danmarks radiostudie. Vi bringer nu et lydbillede fra en af de sidste sabotagehandlinger. Sprængningen af Always radiofabrik i Bøjesgade i København den 26. marts.
Aktionen kan begynde hvert øjeblik. Sabotørerne har taget stilling i gadedøre, porte og trappevinduer. Men kun når man ved, de er der, kan man altid se glimt af en anden. Vi venter på manden med forsprængningen. Men så, nu kommer manden med forsprængningen. Kammeraterne går klar til at give ild. Nu standser han et øjeblik, tænder lunden. Man kan se gnisterne. Nu, så, aktionen er i gang. Manden fik kastet forsprængningen. Den er faldet meget godt. Den ligger over ved højre portstolpe, og sabotørerne skyder mod enhver vagtmand, der viser sig i vinduerne. En af dem fik lige ved at
i sit agitationsarbete mod samarbejdspolitikerne og mod okkupanterne naturligvis, så utnyttjade frihedskæmperne til og med biograferne, som man helt sonika ockuperade, sopade bort de tyska filmjournalerna och ersatte dem med sina egna budskap.
Landsmænd, folk fra modstandsbevægelsen har i øjeblikket besat alle teatrets udgange. Vi anmoder dem om ikke at foretage noget skridt, der kan blive skæbnesvanger for den selv eller for os. Leve Danmark! Leve den danske frihedsbevægelse!
Och som vi vet idag så var det motståndsrörelsens budskap och insatser som vann. Sabotagehandlingar, folkstrejker och illegala tidningar och en allt mer militant opinion tvingade slutligen den danska samarbetsregeringen att kapitulera, fast denna gång inte inför tyskarna utan inför motståndsrörelsen.
Från och med då, det vill säga 1943, så var det Frihetsrådet, alltså motståndsrörelsens översta organ, som dikterade utvecklingen i Danmark. Man kan säga att Frihetsrådet blir landets illegala regering ända fram till tyskarnas kapitulation 1945.
Ledaren för nazistiska partiet där, Danmarks nationalsocialistiska arbeiderparti, heter Fritz Clausen. Under ockupationen gjorde han flera försök att få makten med tysk hjälp, men förgäves. Fritz Clausen var ingen särskilt begåvad politiker. Han var obeslutsam och hade svårt för att samarbeta. Dessutom så var han mycket alkoholiserad. Nazistpartiets nederlag i valet 1943 till Folketinget blev ett stort personligt nederlag för Clausen. Han gick nu ut i tysk krigstjänst som frivillig militärläkare i Waffen-SS. 1944 var han slut som politiker. Här ska vi höra Fritz Clausen själv.
Den tak, jeg på alle vores kammeraters vegne bringer jer, skal også omfatte alle dem, der ikke er med i dag, men der på samme måde, som I har gjort det, har vist vejen til at sætte det bedste, de ejer, selve livet ind, for at Danmark kan leve videre som et begreb, der kæder slægterne sammen i en evig og levende enhed. Vi vil med denne lejlighed ikke glemme i fællesskab at sende en tak til dem, der har givet os lejlighed til, som danske, at føre denne indsats for vores land. Men frem for alt vil vi sende en tak til Europas vidtskuende og opoffrende befrier Adolf Hitler, der er kendt og ved sit genrejste folks beundringsværdige, næsten overmenneskelige offervilje og tapperhed, har afværget kommunismens fare for Europas folk. Han har ikke alene vist sit eget folk, men alle europæiske folk vejen til samling omkring deres egne oprindelige værdier. Han har ikke alene vist os danske vejen til vor heltetids store livssyn, men han har givet jer lov til at kæmpe under det himmelsendte tegn, der i næsten 1000 år har været samlingsmærke for os danske. Vi er stolte over at have fået lov til at bære dette tegn frem som kæmptegn, i de egne, hvor det bliver skivet med løftet om, at danskerne altid vil sejre, hvor det bæres højt.
Ja, det var inte lätt att förstå vad han sa egentligen. Han talade om att befriaren Adolf Hitler har visat vägen, så mycket förstod jag. Och att han talade om fällskapet. Men Henning, du får lov att översätta det här.
Ja, det är inte mycket att översätta egentligen, därför det är en enda stor svarta av frustrerade flosklare.
Ja, vi får inte heller glömma att norrmännen lyckades sänka det tyska slagskeppet Blücher, som hade hela den tyska ledningen och alla planer ombord. Och det gjorde ju att en hel del inte kunde förverkligas av tyskarnas planer. Utan först på eftermiddagen i Oslo så hade man fått någon sån här kontroll över verksamheten.
Så där var, i Oslo var det väldigt märkligt. På det sättet kan man säga att just det att Blücher gick under kanske ett par landmil i varje fall ifrån Oslo hamn, så gjorde att de som fanns där aldrig kom in. Man hade ju en stor utbildad grupp som skulle gå upp och ta till exempel NRK, den norska rikskringkastningen. Och de kom aldrig dit och rikskringkastningens folk satt och väntade och vad ska ske. Men man kunde inte få någon ordning på detta. Det var alltså den där ovissheten. Och under den där ovissheten så kunde ju så att säga kungen och regeringen och stortinget fly tidigt på morgonen. Och i Köpenhamn så stannade de kvar. Men har du då en känsla av när du var ute i Köpenhamn att kungen var kvar, regeringen var kvar, att det var någon trygghet i detta?
Nej, det var ju så att den danske kungen har ju alltid haft som tradition, alltså Christian den tionde, att rida ut på morgonen. Och då red han genom det inre Köpenhamn för att hälsa på sina undersåtare och visa sin folklighet. Och det fortsatte han med, omedelbart. Så på det sättet skulle man inte tänka sig att det hade inträffat stora förändringar i Danmark.
När man talar i varje fall med de norska motståndsmännen, de här kvinnorna, så säger de att det bara blev så att jag kom in i det här. Det var liksom inte något intellektuellt överväganden eller någonting sånt, utan man drogs in i det här successivt. Hur var det med dig då?
Ja, det skedde ganska spontant egentligen, för som jag berättade, när jag kom in till Köpenhamn City, så hade man redan ockuperat Hotel Dangletær, som skulle bli ett av huvudkvarteren i Danmark, tyskernes huvudkvarter i Danmark. Och när jag promenerade förbi där, så kom just en stor tysk officer ut från hotellet. Och vi kom liksom på kollisionskurs en tillfällig. Och jag tänkte, nej, han var i fan. Det här är min stad, det här är min trottoir. Du ska inte tro att du kan komma här. Och så kolliderade vi, och det var naturligtvis jag, lille pojkspoling, som fick bita i asfalten. Och så tog han sin pistol och så sköt han två skott, det ena på den ena sidan av huvudet och det andra på den andra sidan av huvudet. Och från det ögonblick så var det ju ingen tvivl om från mig var någonstans jag hörde hemma.
Ja. Men hur sökte du då kontakt med dina...
Det är ju, Kate Florent har ju berättat om det tidigare här också, hur svårt det var. Det är självklart att det är svårt därför att det ska vara hemligt. Och jag gör allt för att komma in i motståndsrörelsen. Men till slut så lyckades jag faktiskt att få kontakt med några, att de här Spanien-frivilliga. Och på den vägen så kom jag in i sabotagegrupperna.
Motståndet, ja. Det kan man säga då i Norge, det var man hade någonting som hette Hjemmefronten förstås. Och Hjemmefronten hade en sång som hette Hjemmefrontens sång.
Var norrmann och tyskarna följer i fat, de utlinge som bröt sig in här en natt. Med tanks och kanoner, med markmiljoner, de trodde att Norge skulle falla ut en slag. Vi slått det vi kunde, för ryggen är rak. Det gällt vår hjem, det var frihetens sak. Med riffler och kniver, med jåer och river, i laget naturkatastrof för dag för dag.
Men natten till den 9 april så gick det inte längre att negligera varningarna. Nu var det allvar. Det tyska slagskeppet Blücher, nybyggt, stort, och var ledarskepp. Och det skeppet drabbades av en katastrof. Ett par mil före Oslo så sköts slagskeppet i sank av två gamla norska kanoner från 1800-talet. Aron och Moses kallades de för övrigt. Tyskarna, de överlevande, kom i vattnet och en del av dem lyckades simmande ta sig i land från ett vatten med brinnande olja. En av de överlevande berättar.
Was noch auf dem Schiff oben war, es waren noch eine ganze Menge auf dem Schiff. Das konnte man in etwa erkennen. Im nächsten Moment, da ja oben alles brannte und die Wasseroberfläche ja voller Öl war, brannte dann plötzlich das Öl. Und der Wind stand so, dass er auf die letzten Schwimmenden dieses Ölloch. Wir selbst hatten alle, wie wir aus dem Wasser kamen, hier oben an der Halskrause, Mund, dieses Öl. Und ich weiß es selbst, das war ein relativ aggressives Öl.
Med i det brinnande vattnet var den tyska officeren Bieler. Han hade ett specialuppdrag. Han skulle förse den tyska militären i Oslo med order för hur man skulle lägga upp underhandlingarna och hur man skulle agera. Och det var ett underlag för hela ockupationen. Han hade speciella order utfärdade av Hitler. Allt hade han lagt i en specialväska. Och när han låg där i vattnet så fick han plötsligt se sin väska flytande med alla hemliga papper. Han tog tag i den och han drog den i land. Han insåg faran att norrmännen skulle kunna få tag i innehållet. Och han satt sig på stranden, öppnade väskan och eldade upp alla papper ett efter ett. Och ingen norrman försökte hindra honom. Den ställföreträdande militärbefälhavaren som skulle leda ockupationen hade också kommit i vattnet. Han skulle leda ockupationen fram till chefen Falkenholz kom den 10 april. Och han lyckades övertala norrmännen att få låna en buss och kunde så småningom ta sig in till Oslo med sina närmaste. Samtidigt med Blüchers undergång så kom den tyska ambassadören Breuer till utrikesministern tidigt den här morgonen vid femtiden med ett ultimatum. Nu var den norska regeringen enig. Vi ger inte upp. Och Breuer fick ge sig iväg därifrån och regeringen beslöt att lämna Oslo omedelbart. Och klockan 7 på morgonen så stod ett tåg klart för att föra stortingsledamöter och regering ut ur stan. NRKs korrespondent refererade detta möte en timme senare.
Norsk telegrambyrå hade en kort samtal med utrikesminister Kroos lite för avrättning. Utrikesministern påtalade att han idag morgon klockan 5 fick besök av den tyske sändeman som både skriftlig och muntlig gav uttryck för att Norge icke borde göra motstånd när tyskarna nu har landsatt forter på enkelte viktiga städer i Norge. Han sa att Norge nu gjorde rätt tid att gå under tysk militäradministration. Det var för övrigt en räcke detaljerade krav i det förslag den tyske ministern lade fram. Utrikesministern pålade strax denna tyska hänvändelsen för regeringen som hade sittet samlat hela natten. Det var enstämmighet i regeringen om att man inte kunde gå med på de förslag som var skrivet på tysk sida. Det är en ohört våldsdåd Tyskland här har gjort sig skyldig överfor Norge. Tyskarna undskyller sin handelsmåte med att de måste göra detta i det de påstår att de inte ville England och Frankrike göra detsamma. Men, sa utrikesministern, detta har vi ingen tro på. Till slut uttalade utrikesministern att vi får hoppa att denna tillstånd inte vill vara allt för länge. Och för övrigt gav han den upplysning att det i natt gick ut allmänlig mobilisering.
I Oslo satt Vidkun Quisling på Hotel Continental och var osäker på vad han skulle göra. För Hitler hade ju i december 1939 sagt honom att han skulle få leda Norge. Men nu hade han ingenting hört. Hitler hade ändrat sig och sina planer utan att säga någonting. Nu ville han att Tyskland skulle försöka få Norge utan någon förrädare, alltså utan en politisk lösning. Men i Tyskland så fanns det krafter som stödde Quisling. Och det var Rosenberg som var chef för Hitlers speciella utrikeskansli och en germansk ideolog. Och i Tyskland fanns också amiralen Reder som även han stöttade Quisling. Två tyskar med specialuppdrag från dem träffade Quisling på Hotel Continental och lockade honom till att bestämma sig för att ta makten i Norge. Och vid lunchtiden så skrev Quisling ut sitt tal och klockan 19.30 så tog han upp till den norska radion som hade öppna dörrar. Han steg in i en studio och läste sin proklamation.
Sel har regeringen flyktet efter således lett sindig och har satt landet och dess inbyggare skepnet på spill. Under dessa omständigheter är det den nationella samlingsbevegelsens plikt och rätt att överta regeringsmakten för att värna om det norska folks livsintresser och Norges säkerhet och självständighet. Vi är de eneste som i kraft av förhållande og vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette, og derved redde landet ut av den desperate situasjon som partipolitikerne har ført vårt folk opp i. Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten. Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon.
Den politiske, som altså skulle sikre en eller annen tyskvennlig regjeringsmakt i Norge, skulle Quisling stå for. Den militære skulle selvfølgelig planleggingsstaben hos Hitler stå for. Men ganske snart etter at den militære planleggingen kom i gang i januar, så ble den politiske aksjonen droppet. Det fikk ikke Quisling beskjed om. Han trodde at han på en eller annen måte var inne i de tyske planene.
Han var den utvalgte.
At han skulle være utvalgt i det, ja. Så da det langsomt gikk opp for ham, som for andre, at Norge faktisk var under besettelse av den tyske vernemakt i morgentimene da den 9. april, så måtte han forsøke å fortolke situasjonen. Han hadde en avtale med Hitler, eller hva slags avtale var det? Han hørte ingenting. Hva skulle han høre? Hva skulle han gjøre? Og da var det at han til sist bestemte seg for å gå inn og proklamere seg som regjeringssjef.
Sänkningen av slagskeppet Blücher har nu givit norrmännen en frist. Regeringen och stortinget och kungafamiljen kunde fly från huvudstaden. I Elverum så fattar stortinget sitt viktiga beslut som kallas Elverumsfullmakten, och den innebar att landet kunde styras från en plats utanför Norges gränser. Och kungen, han hade dessutom vägrat att acceptera Quisling och flykten kunde fortsätta.
Extra utsändning från TT. Under kvällens lopp har en rad oroande uppgifter ingått, enligt vilka orten Nybergsund i Norge bombarderats av tyska flygplan och vilka varit ägnade att inge farhågor för norska kungafamiljens och regeringens öde.
Journalisten Sven Aurén, han ger den här skildringen.
Och där, då hade hunnit bli den 11 april. Och där i Nybergsund, det var ett litet fattigt samhälle så där, med några få gårdar och så ett litet hotell som heter Centralhotell i mitten och en handelsbod och så landsvägen och så stora gärden och så skogsbryn omkring. Och det där samhället, det höll de allihopa till. Där gick kungen, där gick kronprinsen. Det var förresten de enda personer i uniform som jag kunde se. Sen så var vakten utanför kungens hus, hotellet, där var alla civilklädda och det fanns inga vapen, inte så mycket som en kulspruta. Och inget flyglarm. Flyglarmet bestod i att man ställde en bil utanför hotellet precis. Och chauffören som satt i den hade order att trycka på hornet och låta det gå ifall det var flyganfall. Och det var det enda som fanns, det enda som fanns. Nå, och så gick då fram och tillbaka och drog där på gatan regeringsmedlemmarna och kungen och allihopa. Och såg vi mycket tagna ut och undrade på det. Och då hade de inte sovit på två nätter. Och två dagar var förföljda av tyskarna. Så. Jaha, så ett och tre då så började den där chauffören tuta på sitt horn. Då visste man ju vad det gällde. Och så hörde man ju att flygplanen närmas. Och då sprang vi ju alla för att försöka komma iväg från byn. Och då att vi sprang på de här gärderna. Håkon kom jag ihåg, den såg jag försvinna under en liten landsvägsbro där de kröp ner han och kronprinsen. Och då klarade livet på det förresten.
Men det låg allt allvar bakom. Kung Håkon hade ju vägrat att acceptera Quisling. Och tyskarna ville utkräva hämnd på honom och på hans regering. Och alla insåg i alla fall att Quisling inte kunde vara kvar vid makten. Även Hitler. Den tyska militären ville inte ha med honom att göra. Inte heller den tyska ambassadören Breuer. Och naturligtvis inte norrmännen. Ambassadören Dr. Breuer, han lyckades i alla fall förhandla fram en sorts administrationsråd för de ockuperade områdena. Och Quisling fick alltså avgå efter 5 dagar. Och inför öppen ridå i en radiostudio.
Oslo. Vi bringer nå en kunngjøring fra den tyske befullmektigede minister og sendemann i Oslo, Dr. Breuer. Det tyske rikets befullmektigede meddeler. Det tyske rikets befullmäktigede i Oslo, minister Dr. Breuer, har den 14 och 15 april haft en räcke av konferenser med presidenten för Høyesterett, Paul Berg, med biskop Berggrav, representanter för administrationen, industrien, sjöfarten, handeln och arbetarna. Konferenserna hade till formål och undersöka spörsmålet om vilka former administrationen av det område i Norge skall få som är besatt av de tyska tropper. Det tyske rikets befullmäktigede har invilget i ett förslag från presidenten för Høyesterett och som är innanför rammen av dennes konstitutionella rättigheter. Detta förslag går ut på att det insättes en regeringskommitté som övertar hela ledelsen av statsfunktionerna i de besatta områden. I spissen för regeringskommissionen, administrationsrådet, trer fylkesmannen för Oslo, Christensen. Medlemmarna av kommittén är ansatta och välkända män på statsadministrationens olika områden.
Och offentligt tvingades Quisling nu att bita i det sura äpplet.
Herr Vidkun Quisling talar.
Erklaring till det norske folk. Nordmenn, efter att statsmaktene tirsdag den 9 april hade rømt fra Oslo och riket var blitt utan central regeringsmakt, var det en rätt och en plikt för den nordmann som evnete att sørge för att skapa en regeringsmakt för att redde land och folk från kaos. Därför övertog den nationella regeringen under min ledelse regeringsmakten. Den flyktede regeringsmobiliseringsordre och hållning fremkaller imidlertid faren för fortsatt blodsutgydelse med alla de skjebnesvangre följande som detta medför. Jag och mina medarbetare är icke i stand...